Podplay.
Åh gud, så deppigt. De bara, så skönt, vi är hemma klockan 9. Han gillade att skämta och skoja.
Och same.
George, same, verkligen same.
Mer än 10 år senare kliver en kvinna in på polisstationen i Valdepeñas. Hon heter Yolanda och säger att hon vet vem mördaren är.
Hjärtligt välkomna till Mord mot mord.
Hallå.
Hur är läget, Karin Londré?
Men det är bra, tycker jag. Det är fint. Jag har en intensiv helg på landet bakom mig. Och det har faktiskt varit toppen. Jag har förvildat mitt barn. Och det känns bra att göra det ibland, tycker jag.
Alltså, man är så stolt, tycker jag, när man har varit ute liksom, i riktiga naturen.
Verkligen. Det var kul, för jag var precis på väg att berätta att hon hade klättrat på en stege, vilket inte var så riktigt naturen.
Men ändå.
Hon klättrade på en stege upp i en träkoja som liksom var alltså, rejäl.
Så det riktiga kändes, naturen.
Alltså klassiska, riktiga naturen. Så det kändes toppen.
Wow.
Och jag är också, du vet, sådär landet trött och landet smutsig på ett... Mm. Lika delar gött och ogött sätt, båda de delarna. Hur mår du?
Jag mår väldigt bra. Ja, vi har haft en lite mer city betonad helg, får man väl säga. Men den har varit jättemysig. Den har varit liksom med lite av allt.
Gud, jag började tänka på vad en typ en sån city betonad helg är, att det är så här bara, vi tog med barnen till ett escape room.
Vi tävlar alltid i, som familj, ett escape room för att vi ska liksom stärka vår, nej, med varandra, så att vi ska stärka vår interna kommunikation här.
Just det. Ni ser ju mer, alltså ni ser ju helgerna mer som teambuilding.
Absolut. Absolut. Nej, men vi har gjort så gympa, ätit lunch på restaurang. Vi var på party igår, de vuxna.
Var det kul?
Kalas idag. Det var jättekul. Faktiskt. Det var liksom eftermiddagsparty.
Så att mycket eftermiddagsparty för dig nu tiden.
Ja, och alltså, det är ju verkligen toppen. För att senast jag var på eftermiddagsparty var jag ju hemma...
Förra helgen
var ju jag hemma 17:45. För den började ju, det var ju mer liksom dags. Den började ju 12. Igår var vi där 5 och så gick vi hem 9. Och kände ändå att... Helt haft liksom en hel kväll innan festen. Så kom vi ändå hem och kollade på serier och typ
tror du, så här. Alltså jag tycker att det där låter toppen, måste jag säga. Tror du att folk som är, vad ska vi säga då, 10 år yngre än oss, när de hör dig säga det där, får djupaste panik?
Antagligen.
Alltså, det har man ju själv fått, eller hur?
Bara, gud, så deppigt. De bara, så skönt, vi är hemma klockan 9.
Och så kan vi kolla på lite serier. Men det har ändå
jag har ju alltid älskat att liksom gå hem i tid.
Jo, men det är alltså så här, kundvagnen är ju långt borta, om man säger.
Det får man säga. Det var det. Men det var väldigt roligt, för de hade 2 tjejer som så här hjälpte till att typ, du vet, plocka lite glas och serverade, för det var en ganska liksom stort party. Och de var ju då, så som man själv har gjort, kanske 200 gånger när man var 17, liksom, serverat. Så de var ju 2 gymnasieelever. Det var väldigt kul. Det första en i värdparet som var så här, de har stängt in sig i köket. Att man så här, tyckte att det var...
För att och vi är ju absolut... Hon bara, flytta på dig, kärring!
Nej, men alltså, du vet, man kommer ihåg den känslan, för att det var ju skitsoft att servera liksom. Det var ju ganska kul extra jobb. Men det var ju också, för vi är ju verkligen vuxna nu, men vi är ju inte så deras föräldrar vuxna, utan vi är ju liksom där något slags mellan.
Jag vet, en sån pinsam tid ändå på något sätt.
Ja, och det var typ, du vet, jag och en tjej satt och pratade i ett rum, så var det liksom bara vi, och så skulle de här tjejerna komma in tillsammans då och plocka disk. Och när de såg oss så gick de igen. För att det är typ som att man bara, vi kan inte vara i samma rum som de där. Att
medan liksom du egentligen var såhär, sätt ner tjejer, för det är bara två tjejer som snackar lite.
Typ. Men det var jättekul. Väldigt roligt kalas.
Gud vad härligt. Men du, har du några tips då?
Alltså jag minns inte om jag tipsade om det här förra veckan. I så fall får du genast stoppa mig.
Det kommer jag göra.
Vi tittar ju på en alltså väldigt spännande serie på TV4 Play som heter Looming Towers. Det är då based on true events. Och det handlar då om en riktig FBI-agent som heter Ali Soufan som jobbade då på FBI slut på 90-talet och säkert längre. Och liksom det är när terrorhotet mot USA från Al-Qaida börjar bli, du vet, byggas upp.
Mm.
Den är faktiskt, liksom, vi pratade om det, att den är lite som Homeland som ju var en väldigt, som var typ min, eller typ fortfarande är min favoritserie. Den är spännande faktiskt. Så den kan jag tipsa om på TV4 Play.
Bra du tips. Då? Jag har faktiskt ett jävla toppen tips. Det börjar sprida sig, så att det är, vid den här tiden är, när det här kommer ut så kanske det bara är så att alla, alltså att det känns helt sjukt att ens tipsa om du tänker.
Okej, okay, jag fattar.
Men det är ju, eller nu blir det också här, pratade jag om det här förra veckan? Vem vet, nu kör jag. Det är ju Baby Reindeer på Netflix.
Nej, det tipsade du inte om.
Den är helt otrolig, faktiskt. Det är en stalkinghistoria. En brittisk komiker som jobbar i en bar och en dag kommer typ en kvinna in och han är typ snäll mot henne och sen börjar han stalka henne. Och det är då också, alltså han som spelar huvudrollen har också skrivit, eller liksom serien, och det är då baserat på händelser från hans liv.
Okej.
Så det är based on true events och den är så bra. Alltså den är så bra.
Men gud vad kul. Jag har sett den fladdra förbi men då ska jag obehaglig.
Mm. Och jag kan också säga typ att om man är, alltså, eller det är liksom brutala scener blandat av liksom sexuella övergrepp i den här serien. Det är en sån serie som jag, du vet, jag har typ inte kunnat sluta tänka på den. Och de här scenerna var faktiskt fruktansvärt obehagliga. Men det avsnittet när det är med så kommer de liksom, då varnar de för det. Men alltså den är så jävla bra. Och typ att, du vet, den är bra på det sättet att kände att jag blev lite besatt av han som har skrivit den med. Att jag bara, men hur har han varit? Alltså du vet att det är så här.
Men wow.
Och han har typ gjort föreställningar om, alltså det liksom, den är, och hon som spelar hans liksom stalker, alltså hon är så bra. Alla är så bra. Så att,
okay.
Alltså den är verkligen, det är bara raka vägen in typ. Kasta sig.
Okej, okay. Bra
Baby
tips.
Reindeer på Netflix. Mm. Vi ska se sista avsnittet ikväll och can't wait, ska jag säga.
Okej. Okay.
Så bra. Det var det.
Tack Karin.
Och med det så
kör vi igång då eller?
Mm. Det tycker jag.
...1997 arbetade två unga killar på en pizzeria i staden Hardyston i New Jersey. Killarna var Giorgio Galera, som också kallades George, som han var då 25 år gammal, och Jeremy Giordano som var 22 år gammal. Och den här pizzerian som de arbetade på hette Tony's Pizza and Pasta.
Bra.
Bra namn. Och Jeremy då arbetade med att köra ut pizzorna liksom. Han var pizzaleveranskille och det här var ju liksom typ när pizza var den enda saken som man kunde få hemlevererat. Så det känns ju som en väldigt avlägsen tid. Och Giorgio då, eller George, han ägde pizzerian liksom och var Jeremys chef. Men de så här jobbade nära liksom och han typ, ja, hade jobbat där länge och ägde och sådär. Men var högst engagerad och aktiv även i driften av Tony's Pizza and Pasta.
Mm.
Jeremy då, som var 22 år gammal, bodde hemma hos sina föräldrar och han var liksom ofta en så här väldigt hjälpsam kille som var generös både med sin tid och med hans liksom snällhet. Han var liksom en väldigt god person. Han följde ofta med sin mamma till kyrkan och han var väldigt nära med sina två systrar och han var liksom en helt vanlig kille och det beskrivs också som att han hade en väldigt goofy side. Han gillade att skämta och skoja.
Och same.
George, same, verkligen same. Och Giorgio då, han hade redan från tidig ålder arbetat hårt. Det beskrivs liksom som hans föräldrar kom båda två från Italien och de hade arbetat väldigt hårt för att etablera ett bra liv för sina barn i USA. Och Giorgio och hans systrar hade liksom sina föräldrar som väldigt så här tydliga förebilder i sitt, du vet, allting de tog sig an typ, så gjorde de det med full dedikering. Säger man dedikering?
Hängivenhet.
Hängivenhet. Så när Giorgio då bara var tonåring så började han arbeta på Tony's. Och när han var 20 år gammal så fick han chansen att köpa restaurangen. Och då tog han den. Den 19 april 1997 så arbetade Giorgio och Jeremy tillsammans. Och ganska sent på kvällen så ringde det på telefonen. Det var en person som beställde två pizzor med hemleverans. Pizzorna skulle levereras till 196 Scott Road. Och George och Jeremy liksom diskuterar den här beställningen med varandra. För att de tycker att det är lite konstigt. För den här adressen, där huset som då de skulle leverera till låg, var liksom väldigt off. Lite så... lite så konstig gata typ, du vet, där det både bodde folk men det fanns jättemycket så övergivna hus och du vet så. Men de tar till slut emot beställningen och bakar då pizzorna. Och pizzorna blev klara när klockan var 22.45 och eftersom de då hade tyckt att ordern var weird så säger Giorgio att han följer med Jeremy på leveransturen. Han vill liksom inte att han skulle åka själv. Så de sätter sig båda två i leveransbilen och lämnar Tonys pizza en pasta. Adressen då, som de kommer fram till 196 Scott Road och huset som låg på adressen är liksom ett ödehus. Det är ett obebott ruckel kan man väl säga liksom. Och utanför det här huset står då två killar. Giorgio och Jeremy stannade bilen och Giorgio som satt i passagerarsätet på bilen drog ner rutan och sa typ så här: ni skyldiga oss $16.50 för pizzorna. En av killarna som stod och väntade där vände sig till den andra och frågade om han hade några pengar på sig. Varpå den andra killen då stoppade handen i sin ficka. Istället för att ta fram pengar tog han fram en pistol. Som han sedan skjuter mot bilen. Han tömmer hela magasinet, 7 skott mot deras bil. Och samtidigt som han då gjorde det har den här första killen också tagit fram en pistol och skjutit mot bilen.
Men gud!
Både Jeremy och Giorgio dog där i bilen. Och efter att de blivit mördade så drog gärningsmännen ur dem ur bilen för att typ, leta efter värdesaker. När de här personerna mördat och rånat Jeremy så sprang de till sin egna bil som stod parkerad bakom huset och körde därifrån. Redan dagen efter Jeremy och Giorgio mördats, alltså polisen kallas, folk, det är så här väldigt, det är typ en öde väg, men det bor folk där och några har liksom kallat dit polisen. Så att det liksom, redan dagen efter så sätts det igång en utredning och då får polisen ett tips från en tjej som heter Christine. Och hon berättade då att hon hade en bekant som pratat med henne om att han ville döda en pizzaleveranskille. Och det här tyckte ju polisen såklart var väldigt intressant. Samma dag fick polisen också in ett annat tips från en person som bodde på Scott Road. Den här personen hade sett liksom en bil som betett sig konstigt. Eller som liksom inte bara körde vanligt utan som typ speedade därifrån. Personen som ringde in tipset kände igen bilen och båda tipsen ledde till samma person. De ledde till den 18 år gamla Thomas Koskovich. Så 2 dagar efter morden på Jeremy och Giorgio så grep polisen Thomas Koskovich och den 17 år gamla Jason Reland för morden. Och Thomas erkände i princip direkt efter att han hade gripits och så småningom erkände även Jason. Thomas Koskovich och Jason Reland var liksom två till synes helt vanliga killar. De hade gått i samma skola men gått olika årskullar liksom. Men de hade lärt känna varandra för att de båda liksom, de delade liknande intressen, du vet. De typ Och intressena var typ att vara enemy of the world, typ. Att du vet, de så här gillade sånt som folk tycker är konstigt, typ. De tyckte illa om folk. Alltså de var lite så, lite off, men ändå ganska vanliga, om du fattar vad jag menar. Uh-huh. Alltså vanliga tonårskillar, typ. Och de hade då lärt känna varandra och börjat prata om så här saker de ville göra. Och något som de båda tänkt på länge var typ hur de skulle kunna råna någon och eventuellt döda någon.
Mm.
Så att de hade liksom börjat planera för hur de skulle kunna göra det här. Och det liksom, allting tar sig egentligen till att börja med utgångspunkt i då ett potentiellt rån. Så att det är det de har då börjat planera för, hur de skulle kunna göra, liksom utföra något typ av rån. Och 11 dagar innan liksom de slutförde sin plan så hade de skridit till verket. För den 8 april hade Thomas och en annan kille, som inte då var Jason utan han omskrivs bara som en annan tonåring, brutit sig in i någon typ av vapenaffär och stulit 3 skjutvapen. Och det är så intressant med det här inbrottet, för att butikens typ larm och kameror och sånt funkade inte. Så att, du vet, de vet bara att de har blivit av med 3 vapen, men de vet typ inte riktigt när det har hänt. De har typ slagit sönder en ruta och gått in och plockat på sig 3 pistoler liksom. Och efter de liksom har börjat prata om det här och börjat tänka på, du vet, det de skulle vilja göra, så har de också pratat om så här vem deras offer skulle kunna vara, typ. Och hur de skulle begå sitt brott och vad de skulle göra så. Så att precis typ samma dag egentligen som det här sen sker har de listat flera pizzerior som erbjöd hemleverans. Och sen har de då börjat leta efter en bra plats dit de kan beställa de här pizzorna. Och sen har de då hittat det här övergivna huset på Scott Road. Så den kvällen som de mördade Jeremy och Giorgio så hade de tagit med sig varsitt vapen av de här som de hade stulit då. Så hade de åkt till en Dunkin' Donuts där de hade bett om att få låna en telefonbok. Och sen fanns det liksom en telefonkiosk där också. Och så har de då börjat ringa till pizzerierna för att då lägga sin hemkörning. Och ett av de allra liksom första samtalen som de ringde gick till Tony's Pizza and Pasta. Men när Jeremy svarade i telefonen för att ta emot orden så la de på, för att Jason och Jeremy var liksom löst bekanta på något vis. De var typ familjevänner eller någonting sånt. Och de liksom enades om att de hellre ville ta någon som de inte kände. Så de liksom fortsatte att ringa längs den här listan då av pizzerier som erbjöd hemkörning. Men alla som tog emot deras samtal var väldigt skeptiska. Dels då för att Scott Road var en sån
konstig plats, liksom.
Exakt. Alla visste då att det fanns övergivna hus. Och då när Thomas och Jason hade liksom blivit frågade och så här, men vad är telefonnumret till ett hem liksom, om vi behöver nå er med orden, så hade de inte kunnat lämna någonting såklart. Så att alla hade tackat nej. De var, du vet, så här, nej, tyvärr, nej, tyvärr. Så att när de hade då fått nej från flera pizzerier så ringde de i alla fall tillbaka till Tony's och la den beställningen. Och även där fick de ju liksom frågor på sin beställning. Det var inte glasklart för dem, men George var typ så här, han tänkte väl kanske så, i värsta fall så ska de typ sno pizzorna från oss och då är det lättare om vi är 2. Typ.
Är 2, ja.
Så de körde då som sagt ut pizzorna tillsammans och det slutade ju i total tragedi. Efteråt så hade de ju då dragit ut deras offer ur bilen och tog med sig lite saker. Liksom, inte att de rånade, det fanns liksom lite värdesaker kvar i bilen, men de tog typ någons plånbok och sådär. De lämnade pizzorna i bilen. Efter de mördat Jeremy och Giorgio så sprang de då tillbaka till Thomas bil som de hade parkerat bakom huset. Och på vägen tillbaka ska Thomas, enligt deras egna vittnesmål, ha skrikit till Jason, I can't believe we did this, varpå Jason ska ha svarat, I love you man, och sen så har de kramats och åkt därifrån. Efter det så körde de på väg liksom mot Thomas hus och på vägen så stannade de vid en kyrka där de också enligt sina egna vittnesmål gick ut och gjorde korstecknet och sen körde de hem till Thomas. Där klädde de av sig sina blodiga kläder och sen la de dem i en plastpåse tillsammans med pistolerna som de använt för att skjuta Jeremy och Giorgio. Sen så gömde de den här plastpåsen i Thomas familjs trädgård. När de väl gripit Thomas Koskovic, som sagt, han var ju snabb med att erkänna och han ansågs också vara den som kallade hjärnan bakom det här. Så dröjde det först ett tag liksom innan Jason började tala, men han erkände att han hade varit med, men att han sa att han endast deltagit i det här för att bevisa att han var Thomas vän och att han inte hade velat döda någon. Han hade, sa Jason att han liksom trodde verkligen inte att Thomas skulle göra det. Det skulle senare kunna visas att Thomas var den som avfyrade skottet som dödade Jeremy och att Jason avfyrat det skott som mördade Giorgio.
Mm.
2 år efter att Jeremy och Giorgio mördats så inleddes rättegången mot Thomas och Jason, och det fanns ju liksom dels då ett erkännande från Thomas, men det fanns ju också väldigt mycket bevis. Den 7 maj, alltså du vet, det fanns övervakningsfilmer från Dunkin' Donuts när de hämtar ut den här
telefonboken.
Det finns ju då vittnen som har sett dem på plats. Alltså du vet, det finns jättemycket, och de hittar pistolerna såklart, och de hittar de blodiga kläderna. Det finns liksom hur mycket bevis som helst. Så den 7 maj 1999 dömdes Thomas som skyldig till 2 mord och 1 rån, och han dömdes till döden.
Oj.
Och det tyckte ju alla var liksom väldigt hårt. I ett överklagande som liksom filades 2001 i typ en annan delstat, eller om det var en annan stad, du vet, de ändrade plats, så ändrades det straffet år 2002 till livstid i fängelse. Och de pratade ju om i en podd jag lyssnade på att vet så här, att staden där de hade dömts första gången typ inte kunde göra något annat än att ge dödsstraff för att typ visa staden typ att så här, det här är fel typ, vilket ju inte nödvändigtvis är rätt. Men det ändrades i alla fall då till livstid i fängelse. Han har chans till villkorlig frigivning runt 2071 när han är liksom 90 plus år gammal. Jason Reeland var ju minderårig när han och Thomas begick morden. Han prövades ändå som vuxen i rättegången, men eftersom han ändå var minderårig och de inte liksom kunde få dödsstraff så var det alltid off the table, så att säga. Han dömdes också då för flera olika saker, bland annat för att han hade då vetat om de här mordplanerna, självklart för att han hade deltagit i morden, men han dömdes då för mord och dråp för att... Han dömdes till livstid i fängelse med chans till frigivning år 2044 när han är 65 år gammal. Han har överklagat sitt straff flera gånger. Senast 2019 vad jag kan hitta, men då fick han liksom avslag och att han sitter där han sitter tills vidare. Liksom. Alltså,
det är så mycket liv
som förstörs.
Som förstörs. Mm. Åt alla håll, alltså...
Oh, de är så unga
allihopa. Fan vad deppigt.
Mm.
De är så unga och de är så jävla dumma.
Mm.
Oh, vad hemskt.
Det är så vidrigt. Och familj, och det som är så intressant med den här tycker jag är typ att, för att det finns ju en jättebra film som är jättegammal med Sandra Bullock, du vet, när det är 2 tonåringar som vill begå det perfekta mordet typ. Men här verkar det liksom inte ens som att de har någon sån tanke om att vi ska mörda någon och komma undan,
och komma
med, det.
Undan
inte,
med det.
Inte för att det är bättre, men liksom det är som att det tar stopp vid att så här, hur känns det att döda någon? Punkt liksom.
Ja, och att, de inte att han på... erkänner så snabbt då, att de också typ ringer de här samtalen typ helt öppet. Eller liksom i offentligheten och tar ut, alltså såhär, inte ens har kollat upp nummer till pizza. Alltså du förstår vad jag menar typ. Att de är både liksom, de vill jättegärna göra det, de har planerat för det, men typ att de har också verkligen inte planerat för det.
Nej.
Jättekonstigt.
Så jävla hemskt.
Så tragiskt.
Och familjerna var ju liksom såklart helt förkrossade efter morden på Jeremy och Giorgio, och det var ju hela samhället också. De var ju chockade att ett så här slumpartat och fruktansvärt mord med så unga personer, liksom både som offer och gärningsman då, kunde begås i deras stad helt enkelt. Georgios mamma, pappa och syster tog över restaurangen efter hans bortgång, men då under namnet Georgios room för att föra vidare hans minne. De har sagt att det känns som att han är nära när de befinner sig i lokalen. Och hans mamma har också sagt att det är som att hennes son hjälper henne att ta sig igenom sorgen när hon är där. Jag vet väldigt lite om liksom Jeremys familj, mer än att de såklart är i total sorg. Huset där Jeremy och Giorgio mördades revs år 2000. Men sorgen lever ju såklart vidare än idag.
Det var sorgligt.
Så många nivåer av...
Så jävla onödigt. Alltså jag menar inte det, jag säger inte att det någonsin är...
Nej.
Du fattar. Men, åh gud.
Väldigt hemskt. Jag har läst flera artiklar på The New Jersey Herald skrivna av Joe Carlson och Lori Comstock. En artikel på The Daily Star skriven av Kelly Williams. Några artiklar på NJ.com, True Jersey, skrivna av Jeff Goldman och Rob Jennings. En artikel på Advertiser News med rubriken Georgios Room Memorializes Victim of Pizza Murder. Och jag har sett en kort YouTube-dokumentär av Solved Murder med namnet The True Crime Story of Jason Reeland. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av That's Spooky. Och avsnittet heter The Blue Bus och ett annat avsnitt av Crime to Go som heter Delivery.
Tack snälla du.
Tack.
Trots att Sara Dottor Castellanos och Angel Ibanez Perez var unga, hon var 20 och han 24, hade de sommaren 1993 redan hunnit dejta i 3 år. De bodde i den lilla staden Valdepeñas mitt i Spanien. Hon jobbade som sömmerska och han installerade luftkonditionering. Och de var liksom super, super kära. De hade börjat prata om att gifta sig men bodde inte tillsammans än. Utan vid 9 på kvällen, den 19 juni 1993, så plockade Angel upp Sara hemma i hennes föräldrars hus. De sa då till hennes föräldrar att de skulle träffa några kompisar, typ kanske ta ett glas, ta en promenad och vara tillbaka igen vid midnatt. Men paret skulle då aldrig komma hem igen. Vid 11 på kvällen, samma kväll, sågs de för sista gången i liv när de åt glass tillsammans. Och dagen efter, strax innan 6 på morgonen, hittades deras kroppar vid ett tågspår som löper ut med en park i den här stan. De hade dött till följd av många knivhugg mot liksom hals, bröst, alltså över kroppen, typ i armar och sådär också. Sara hade också misshandlats och utsatt för sexuellt våld. Och de låg inte liksom precis bredvid varandra utan en bit ifrån. Och det våldet de utsatts för var så brutalt att de första poliserna på plats förutsatte att de letade efter flera gärningsmän. I oktober 1993 så grips 7 män mellan 17 och 25 år gamla från en närliggande stad som gjort sig kända för att terrorisera deras omgivningar på alla möjliga olika sätt typ. Men någon månad senare så har samtliga släppts friade från misstankar. Det fanns DNA-spår på Sara och Angels kroppar som inte gick att koppla till någon av männen, utan det har liksom varit så här indicier och typ rykte ganska mycket vad jag förstår. Som gjorde att de här 7 greps och några månader senare så släpps de då allihopa. Och efter det här så blir vad som i pressen kallats typ så fallet med Valdepeñas kärlekspar. Så när de översätter det på engelska så kallar de dem för The Valdepeñas Sweethearts liksom. Det blir kallt det här fallet och de efterföljande åren ber myndigheter då de tips i lokalpressen, men ingenting av värde kommer in. Och redan framåt 96 är fallet mer eller mindre bortglömt bland de som inte var då nära Sara och Angel. Utan de kommer att behöva vänta många år till på att få reda på vad som hände med deras närstående. Mer än 10 år senare kliver en kvinna in på polisstationen i Valdepeñas. Hon heter Yolanda och säger att hon vet vem mördaren är. Hon berättar att hennes man, Gustavo Romero de Techero, kom hem vid 1:30 på natten till den 20 juni 1993, iförd t-shirt och shorts, liksom dränkta i blod. Och han hade då den kvällen, den natten, berättat vad han hade gjort. Han hade dödat 2 personer. Yolanda var gravid med parets andra barn och väldigt liksom rädd för sin man. Han var ofta väldigt våldsam mot henne och genom åren också mot deras gemensamma barn. Så hon var helt enkelt rädd för honom och det är därför hon aldrig har berättat för polisen vad han berättade för henne då. Förrän nu. För i augusti 2003 så vågar hon till slut berätta. För då sitter han i fängelse. Han sitter då i fängelse dömd just för att ha slagit henne. Och när han liksom är i tryggt förvar, eller vad man ska säga, så känner hon att så här, nu kan jag berätta. Alltså nu kan inte han komma åt mig längre. Och inte nog då med att hon berättar att han erkände det här. Hon berättar också för polisen var de kan hitta mordvapnet. Alltså kniven han använt. Och Gustavo Romero Techero var också från Valdepeñas. Född 71 in i ett liksom väldigt tufft hem. Både psykisk och fysisk misshandel var återkommande. Och han börjar, alltså han väljer väl typ ganska tidigt att typ inte fokusera på skolan utan snarare slå sig in på något slags kriminell bana. Han börjar med att begå småstölder men utvecklar senare. Alltså han har verkar haft ett under ganska lång tid haft ett väldigt, om man säger så, avvikande sexuellt beteende. Han har typ alltså följt efter folk liksom. Alltså iakttagit andra mot deras vilja, du vet, tittat in genom fönster, alltså så spionerat på par i, och kvinnor i parker, följt efter dem, alltså någon slags stalking-beteende typ. Och han är då också som sagt dokumenterat våldsam mot sin familj under lång, lång tid. Han och Yolanda har gift sig unga, 93 är han alltså bara 22 år gammal och hon är då redan gravid med deras andra barn liksom. Och den 9 oktober 2003, spolar vi fram igen då, så grips Gustavo för morden på Sara Dotto Castellanos och Angel Ibanez Perez. Och han erkänner snart. Han berättar då att han har cyklat runt i området, runt den här parken, från typ sen eftermiddag, den 19 juni. Och det verkar som att han typ, alltså, letar efter någon att typ stalka, eller vad man ska säga, liksom. Till slut då framåt 22-tiden så har han sett Angel och Sara på en bänk i parken och de blir liksom medvetna om honom och väldigt obekväma av hans närvaro, så de så här flyttar sig till typ olika bänkar men han följer efter.
Alltså fy.
Och till slut bestämmer de sig då för att typ gå därifrån och här vill jag vara då tydlig med att det här är alltså hans historia. Jag kan berätta vad åklagaren senare kommer säga att de tror händer, men Gustavo, han säger då alltså att han bestämmer sig för att råna dem, så han hotar dem med kniv till ett, typ en mörk del av parken där han får Angel att lämna över sina pengar som motsvarar strax, alltså, strax under 200 kronor idag typ. Sen säger Gustavo då att Sara känner igen honom. Han var typ släkt till en hennes brors arbetsgivare. Så han säger att hon bara, det är ju du typ. Du är ju bla, alltså sådär liksom. Och att det är då att det är då han liksom får panik och bestämmer sig för att mörda dem. Så han säger då att han liksom efter det kastar sig över Angel och börjar hugga honom i armen och bröstet och Sara försöker fly och börja springa och han springer då efter. Hon kommer bara 85 meter lite drygt innan han är i kapp och typ kastar sig över henne. Han typ utsätter henne för knivvåld men även misshandel och då sexuellt våld. Och sen så gör han sig av med hennes kläder och mordvapnet och åker då sen liksom hem till sin gravida fru och berättar vad han har gjort.
Alltså, det är så konstigt.
5 dagar senare, nej jag vet, panik. Och där ska jag ju liksom säga att så här, åklagarens version är ju att han, de menar ju förstås att han absolut inte vara intresserad. Det här är inte ett rånmord liksom. Det är inte ett rån som går fel, utan åklagaren menar att han har varit på jakt efter ett offer, alltså efter offer. Det här har varit hans liksom intention från början typ. Det är vad de säger. 5 dagar senare flyger han till Gran Canaria, där han stannar i 3 år innan han återvänder till Valdepeñas, där han börjar jobba i köket på en strippklubb vid en motorväg. Man bara, vad är det för mat som den serverar där?
Garanterat och, nachos, eller?
Verkligen, verkligen. Ja, men typ, det måste vara lite sådana, det är den spanska tapasen La Bomba, tror jag. Nej, och sen gör han en sak som är så jävla, jävla obehaglig. Han blir liksom, han ser till att befrienda en av Saras bröder.
Mm-hmm.
Kommer honom nära liksom, och blir kompis med honom. Antagligen för att han vill hålla koll på utredningen typ.
Fy alltså.
Och, ja, jag vet, det är... Och samtidigt då så använder han också de här dubbelmorden som han, eller det här dubbelmordet som han har begått, för att typ hota sin fru. Alltså han är så här, du vet, passa dig typ, gör vad jag ser till dig, för du vet vad jag är kapabel till. Alltså han liksom använt det här hotet genom hela deras relation typ.
Alltså
6 år senare så erkänner han då vad han har gjort för polisen. Alltså han erkänner liksom ganska så kort efter att de har gripit honom för det här. Och inte nog med att han erkänner det här, alltså att han har mördat Sara och Angel. Han berättar också att han är skyldig till ytterligare ett mord. Mordet på 21 år gamla Rosanna Marotto. Det var nästan på dagen 5 år efter dubbelmordet, den 25 juni 1998, när Gustavo stämplade ut från strippklubben och bestämde sig för att typ köra runt i sin bil. Någonting han säger att han njuter extra av eftersom han inte har något körkort. Okej, absolut. Vid 19 på liksom kvällen så får han syn på en ung kvinna på cykel. Och det är då Rosanna Marotto. Rosanna var också från Valdepeñas, men hon pluggade konsthistoria på universitetet. Så hon bodde inte hemma, hon bodde inte kvar i Valdepeñas liksom.
Nej.
Bara 2 dagar tidigare, den här sommaren, så hade hon återvänt hem till sina föräldrar för att hon hade sommarlov liksom. Och hon tyckte väldigt mycket om att cykla. Så hon typ bestämde sig för den här, hon bara, jag ska cykla till den här resorten som ligger typ en halv mil bort typ. Så hon skulle göra det, hon gav sig iväg vid 6:30 på kvällen. Och sen så skulle hon komma hem och träffa sin pappa vid 9:30 på kvällen. Men hon dök då aldrig upp till det. Liksom.
Mm-hmm.
Och nästan direkt så, direkt så anar jag förstås hennes familj att någonting är fel. Liksom.
Mm.
De 3 första dagarna finns inte ett spår av Rosanna. Alltså hon är som att hon har liksom blivit uppslukad av jorden. Den 3:e dagen hittar en flicka som leker vid floden Jabalon hennes ryggsäck. I den finns hennes skor, Walkman, ett par shorts som är liksom fläckade med kräks typ. Och en 7 kilo tung sten.
Okej. Okay.
I fläckarna på shortsen finns DNA. Alltså jag tror att man kan konstatera att det liksom är... Alltså hon alltså det är hennes DNA, men också ett till DNA som jag förstår det liksom. Och det andra DNA då testas mot välkända liksom sexualbrottslingar i området, men man får ingen match. 100-tals personer hjälper polisen att söka igenom området runt floden, och även det finns liksom jättemånga brunnar runt Valdepeñas. Så man söker, man lägger väldigt väldigt mycket tid på att leta igenom brunnar typ, och 2 år senare i oktober år 2000 har man då sökt igenom liksom 100-tals brunnar, och i en av dem hittar man till slut Rosannas cykel. Men hennes kropp är fortsatt borta, och alla tips som kommer in och alla insatser som man gör är fruktlösa. Tills Gustav Romero då, 3 år efter cykeln hittats och 5 år efter att Rosanna försvunnit, plötsligt erkänner att det var han som mördade henne. Mm-hmm. Han har alltså sett henne cykla, kört på henne med sin cykel. Återigen, det här är vad han påstår. Han säger att det är en ren olycka. Han säger att han får panik, trodde att hon var död. Och typ la både henne och cykeln i bagageluckan för att typ göra sig av med kroppen. Liksom.
Okay.
Han kör iväg till ett övergivet hus Och väl där, vilket man bara, jag vet inte hur det hänger ihop med din postade historia. Men väl där vaknar hon då, alltså hon vaknar till liv igen. Och han, och får panik. Och han säger då att han dödade henne och slängde kroppen i en brunn. För att hon inte skulle kunna liksom berätta någonting om det här. Mm. Vilket i sin tur då skulle leda till att det här dubbelmordet avslöjades.
Vad sjukt.
Han har också, du vet, en sån bullshit historia om att han bara, när hon vaknade till, typ, jag lyckades lugna henne och sen hade vi sex med samtycke. Man bara, alltså ditt as, typ.
Mm.
Alltså att det liksom är så här, ja. Och i själva verket menar då polisen att, och åklagaren, att han har då kört på Rosanna med syfte att utsätta henne för sexuellt våld och döda henne. Och precis som med Sara och Angel så var detta inget liksom olyckshändelse, eller det var ingenting som bara råkade ske.
Mm.
Utan det var Gustavo Romero som ville skada och döda. Liksom. Och rätten kommer att hålla med om det. Den 22 april 2005 döms Gustavo Romero till 103 års fängelse. 30 år för varje mord. 12 för våldtäkt samt 4 år, 2 månader och 1 dag för rån. Han får inte heller besöka området runt Valdepeñas på 10 års tid. Alltså han är liksom portad från den här orten typ. Han har haft stora, stora problem i fängelse. Han, när han liksom hamnar i fängelse så kom det ganska kort därefter ganska många historier om att han typ attackerats av andra intagna typ. Så han har fått sitta helt isolerad. Och senast jag läste att när han liksom fortfarande satt isolerad var typ så, åtminstone 2019 liksom. Och det är ju då 14 år efter domen.
Vad sjukt.
I rättegången så bad han då Rosanna, Angel och Sarahs familjer om förlåtelse. Och sa att han typ önskade att han hade dödat sig själv istället. Men det var liksom ingen av de här familjerna till de här stackars, stackars ungdomarna med hela livet framför sig som typ trodde eller liksom köpte den grejen. Utan istället så skrek Rosannas mamma tillbaka till honom. Det kan du fortfarande göra. Och det här var då, det här fallet har kallats liksom The Valdepeñas Killer. Alltså han som sagt att det har varit typ så The Valdepeñas Sweethearts Killer. Och de här fallen, det här första dubbelmordet, det kom i skuggan av det här, du vet, Alcacer-fallet. Kommer du ihåg? Som det kom en sån, en Netflix-dokumentär om när några flickor försvann. Och därför så fick det sjukt lite uppmärksamhet typ utanför det här området. Liksom. Det blev uppmärksammat lokalpress men inte annars. Liksom. Men oavsett om det hade fått det så känns det här bara som att det faktiskt inte hade... Alltså att det krävdes att den här kvinnan till slut liksom vågade vittna mot sin man typ för att det här skulle kunna bli någonting liksom. Annars hade han, den här personen typ antagligen med allra största sannolikhet fortsatt komma undan med sån här skit, inte fått liksom, inte erkänt till polisen vad han hade gjort och de här familjerna hade liksom fortsatt stå helt utan svar. Och han ledde också polisen till just en brunn där han hade lämnat Rosannas kropp. Så att även om hon den var liksom, alltså typ skelett vid den tiden liksom, så fick ändå familjen liksom någonting att begrava typ. Jag har läst en bra genomgång av det här fallet på La Vanguardia, en väldigt bra write-up med källor och länkar på Reddits True Crime Discussion Forum. Jag har läst 2 nyhetsartiklar från El Mundo, en på ABC Spain och så har jag också läst på Wikipedia. Det var alltså morden på Sara Dottor Castellanos, Angel Ibanez Perez och Rosanna Morato.
Usch, vad sorgligt. Tack Karin.
Tack ska du ha och tack till er som har varit med oss även denna vecka.
Det betyder mycket.
Det är vi väldigt glada för. Så att, tack för den äran. Mm. Och vi hörs igen nästa vecka.
Ja, men det gör vi. Det ska bli roligt.
Ja, verkligen.
Hejdå!
Until then, bye!
Hejdå!
Podplay, en del av